Ett poddtips från Podplay.
År 2009 styr kapten Richard Phillips lastfartyget Maersk Alabama mot Kenya när de blir attackerade av pirater utanför Somalias kust.
För första gången börjar Phillips tvivla på om han ska komma hem vid liv.
Hör hela avsnittet om gisslandramat och kapningen av Maersk Alabama i podden Kod Katastrof i Podplay-appen.
Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där Adriana berättar om en kille som hon träffade som var diagnostiserad psykopat. Där finns också avsnittet där Robert berättar om hur han utsattes för sexuella övergrepp av sitt ex. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Jag hamnade i chock. För jag har nog tänkt att min pappa aldrig skulle kunna göra något sånt. Även om han har gjort mycket annat elakt. Men med tiden så blev det väldigt logiskt. Och det kändes som att min barndom blev mer förståelig. För det var mycket som var oförklarligt som fick en förklaring.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Elisabeth. Välkommen hit.
Tack.
Kan du börja med att presentera dig lite kort?
Jag heter Elisabeth och jag är 20-årsåldern och pluggar.
Idag är du här för att du ska berätta din historia, men jag tänkte om du skulle kunna börja med att berätta hur det kommer sig att du vill vara med i podden.
Jag började lyssna på podden när den började sändas och den har hjälpt mig jättemycket i min relation. Därför så kändes det viktigt att få dela med sig av min historia ifall att det kan hjälpa någon annan.
Och vad är det du kommer berätta om i det här avsnittet?
Jag kommer berätta om min pappa och hur han har påverkat mig och hela min familj på olika sätt.
Om du börjar med att berätta om din pappa och vad du minns från de tidigaste åren i din barndom. Hur växte du upp och hur var din pappa?
Jag växte upp med en fin familj, vad jag tänkte på den tiden. Vi bodde i ett hus i ett villaområde och jag tyckte inte att vi var annorlunda än några andra på den tiden. Det jag minns dock är att mycket tid var ju med mamma, medan min pappa mer gjorde det han kände för och kanske inte var hemma lika ofta och så. Han var väldigt charmig. Och såg väldigt bra ut, tyckte många. Väldigt populär bland tjejer, alltså innan han gifte sig och även efter. Och arbetsam, väldigt mån om att komma långt i karriären och så. Min mamma var oftast hemma och då var det mycket middagar, samma tid varje kväll. Min mamma lagade all mat från grunden och var väldigt mån om att vi skulle ha fina kläder till skolan. Och hon var väldigt kreativ med att vi gjorde mycket roliga lekar och så. Men sen de gångerna när min mamma var borta, om hon jobbade sent eller var med vänner, så var det väldigt annorlunda. Min pappa kom alltid för sent och hämtade oss på skolan. Så det var flera gånger som lärarna fick jobba över, uppemot en timma. För att han kom inte och ingen fick tag på honom. Och sen när vi väl kom hem så var det alltid att vi sattes i vardagsrummet att kolla på Bolibompa eller film, medan han satt och drack vin i köket. Så det jag minns är att det var stor kontrast mellan när mamma var borta och när hon var hemma. Men när hon var hemma var det väldigt bra.
Hur skulle du säga att relationen såg ut mellan dina föräldrar? Det är också svårt att beskriva för att man är så liten. Men om du tar de minnen du har och ser dem utifrån ditt vuxna perspektiv, hur såg deras relation ut?
Ja, jag tänkte tillbaka så mycket och mamma var väldigt genomskinlig på ett sätt. Hon existerade mest i relation till hans behov. Så jag kommer inte ihåg att vi någon gång åkte på en semester som mamma ville åka på eller bjudit över hennes vänner på middag. Det har alltid varit att hon städar, lagar mat och servar. Upprätthåller hans fasad och hjälper honom att nå sina drömmar.
Hur skulle du beskriva dig själv som barn?
Jag var väldigt kreativ. Tyckte om konst och måla och gjorde filmer med kompisar och sådär. Hade rätt mycket vänner fram tills jag gick i fyran, femman däromkring. Då började jag få rätt tufft i skolan. Men innan det mycket vänner och ja.
Och din relation med din pappa, hur kände du så här, men jag tycker verkligen om min pappa, eller hur upplevde du honom som barn?
Ja, men jag älskade honom jättemycket. Och jag har det var väldigt speciellt om man fick uppmärksamhet av honom. Så de minnena varit väldigt stora för mig. Som en gång tog han med mig på musikal. Och en annan gång köpte han hem blommor på Alla hjärtans dag. Och det blev väldigt starkt, för det var så sällan man fick det. Så då, man tog åt sig mer när han gav en än när mamma gjorde det.
Mm. Och hade du syskon, och hur såg deras relation i så fall ut?
Jag har två biologiska syskon. Och de båda har varit väldigt mammiga. Jag var nog mer pappig. Men de ändå på den tiden var det inget konstigt riktigt så. Utan han var vår pappa.
Vilka var de första sakerna som din pappa utsatte både dig och resterande familj för?
Det började egentligen från att mina föräldrar träffades, har jag fått höra i efterhand. Det var två situationer som mamma var med om som hon minns starkt. Det ena var när de skulle till kyrkan innan jag var född, och jag är första barnet. Och på vägen dit så började han skälla ut henne för att hon hade förflottigt hår. Och att han kan inte visa upp en så ful tjej, så hon fick åka hem igen. Och en annan gång var när hon sparade till körkort och sen hon skulle boka körlektionerna så var pengarna borta. Och då hade han köpt en bil för dem. Så redan där så var det ju saker som idag kan ses som varningsklockor. När vi var små så märktes det väl på det sättet att han tog inget ansvar. Vi hade ett väldigt stort hus, men ändå så fick jag och mina syskon dela rum för att han ville ha ett eget musikrum. Där han kunde sitta och dricka vin och lyssna på musik ensam. Så det var väl att alla i familjen anpassade sig efter hans vilja hela tiden. Och det är de tidigaste minnena som jag har av saker som var annorlunda. När jag var 13 så skilde de sig. Och då eskalerade det från en dag till en annan. Så då började han att staka min mamma. Och kunde köra runt i flera timmar utanför hennes jobb och stirra in. Och han började även då att agera mot mig och mina syskon. Genom våld och psykisk misshandel och sådär. Det första som hände som var där jag kände att någonting är fel, det var när han var fysiskt aggressiv första gången. Och då var vi på semester och mina föräldrar ska precis skilja sig, men de är fortfarande tillsammans. Och då blir han jättearg på mig för att jag inte vill
framkalla en bild som han vill framkalla på familjen för att jag tycker att jag är ful på den. Så då drar han ut mig ur fotoaffären och dunkar mitt bakhuvud in i en stenvägg. Medan min syster står och skriker och gråter och kollar på. Och det var första gången som han gjorde illa mig så att det gjorde riktigt ont. Och efter det fortsatte det här att han fick nästan som en svart blick. Och då var han fysiskt aggressiv. Ett annat starkt minne är när jag klagade på att vi inte hade någon mat hemma. Och då hade mina föräldrar skilt sig så jag bodde ensam med honom då. Och då blir han så arg så att han jagar mig genom hela huset och kastar allt han får tag i på vägen till mitt rum. Och när jag lägger mig på sängen i fosterställning så kastar han det jag har på skrivbordet på mig och skriker. Så det kunde vara sådana typer av aggressionsutbrott.
Och hur kände du dig i det läget?
Jätterädd. Men också chockad, så jag kunde inte riktigt ta in vad som hände. Det är långt efter som jag har förstått hur otroligt mycket det har påverkat mig.
Hur var han mot dina syskon och så? Du berättade även om sexuella övergrepp som kom. Både även mot dig.
På den tiden visste jag inte att han utförde sexuella övergrepp. Det var under mina och mina syskons tonår. Utan på den tiden så var jag hans hackkyckling. Att jag fick väldigt mycket skit för allt. Medan mina syskon fick väldigt mycket presenter och uppmärksamhet. Och då förstod jag inte varför. Men nu har det kommit fram i vuxen ålder att han förgrep sig på dem. Det var min syster som berättade det. Och då så såg vi till att min andra syster inte fick åka dit mer. Och när hon då hade sluppit träffa honom under en viss tid så vågade hon också berätta. Och då var det samma historia hon hade.
Och de här sexuella övergreppen som var då mot din syster men även mot dig, på vilket sätt var det sexuella övergrepp?
Mot mig var det vad man kallar grooming. Han pratade med mig om sina sexuella upplevelser. Och han pratade med mig om pedofiler och hur de jobbar. Samtidigt som han betedde sig likadant. Han kunde klä av sig, när han hade druckit vin kunde han klä av sig till bara kalsongerna och vara närgången och så. Men det gick aldrig längre än så med mig. Mina yngre syskon däremot, då har det varit våldtäkter och rena övergrepp.
När ditt syskon berättar där för dig det hon har råkat ut för, vad känner du i den stunden?
Jag hamnade i chock. För jag har nog tänkt att min pappa aldrig skulle kunna göra något sånt. Även om han har gjort mycket annat elakt. Men med tiden så blev det väldigt logiskt. Och det kändes som att min barndom blev mer förståelig. För det var mycket som var oförklarligt som fick en förklaring.
Och din mamma, hur agerade hon på det här?
Hon var helt förstörd. Men också hon är en väldigt stark person och har varit med om mycket från honom. Så hon har ändå varit väldigt mån om att resa sig och finnas där för oss.
Har du några mer exempel på hur det kunde se ut vidare i tonåren och så? För det här eskalerar nu, men är det någonting mer, vad mer händer med din pappa och hur eskalerar det ytterligare?
Det var framförallt försummelse och psykisk misshandel. När min mamma flyttade där när jag var 13 så från en dag till den andra så slutade han att handla mat hem och tvättade inte mina kläder och jag fick inte skjuts någonstans. Jag fick sköta allt själv. Och om jag fick mat då var det att han köpte McDonald's på vägen hem. Det psykiska misshandeln var att han kunde inte ta kritik från mig eller någon annan. Så om jag kritiserade honom så fick jag alltid 10 gånger värre tillbaks. Och även när han blev kritiserad av andra. Han hade ganska mycket flickvänner på den tiden. Och varje gång en flickvän gjorde slut med honom så satte han mig ner i soffan och kunde sitta i flera timmar och verkligen övertyga och övertala mig om att det var mitt fel. Och han hade alltid en väldigt lugn pedagogisk röst om hur dålig jag är och hur fruktansvärt svårt det är att träffa någon när man har en dotter som jag. Så han matade mig med att jag var problemet hela tiden. Han brukade ofta säga till mig att jag kommer aldrig få en pojkvän. För ingen vill ha en tjej som jag. Och det har påverkat mig väldigt hårt att jag inte har förstått mitt värde. Och hamnat i relationer med folk som tar mig för given och inte förstått att jag förtjänar bättre. Jag har inte hamnat med någon så pass destruktiv som han, men ändå att det har varit dåliga relationer som jag har varit väldigt nöjd med. Och sen även att han har bara fått den att känna sig värdelös. Att min självbild har varit nästan oexisterande och jag har fått jobba extremt hårt på att känna mig bra och fin och så. Jag bodde ensam med honom från att jag var 13 tills jag var 17, medan mina syskon bodde hos min mamma. Så de träffade inte honom lika mycket. Så de har inte varit utsatta på samma sätt psykiskt. Men däremot så har han pratat väldigt mycket skit om dem med andra människor. Skylt på dem och mig när det har gått fel för honom. Om han kommer för sent så är det alltid vårt fel eller så. Så de har ju fått en väldigt... De har fått det svårt att träffa nya vänner och sånt där. För att folk har haft en väldigt dålig bild av dem.
Skiljer sig dina syskon hur du har mått i det här och hur de har mått i det här?
Jag har varit deprimerad länge. Men ändå haft någon form av grundtrygghet. Medan de har haft ett helt annan typ av humörsvängningar. Och båda har försökt att ta sina liv. Och det har satt sig mer psykiskt för dem. Det jobbigaste på ett sätt, förutom den psykiska misshandeln, det var att fasaden var perfekt hela tiden. Min pappa är väldigt charmig och har jättemycket vänner bland kända personer och så, rör sig i väldigt fina kretsar. Och hade vi middag över, då var det alltid, här är min fina, duktiga dotter, hon har hjälpt mig med det här. Och jag presenterade mig alltid väldigt... Alltså jag lärde mig att vara den här perfekta dottern och alltid liksom trevlig och mogen och sådär. Så när man försökte på den tiden som tonåring få någon att förstå vad man gick igenom så var det ingen som kunde ta in det. De tyckte att vi har inte sett någon tendens till det här. Vissa såg tendenser, folk som var lite närmare oss, men alla som bara var där på en middag då och då, det var... Man kunde inte tänka sig att det var sant. Och just det här också att hela tiden... Det tog så otroligt mycket energi att hela tiden behöva vara perfekt. För det var dels perfekt utåt, men även så var jag tvungen att lära mig vad som får igång, alltså vad som triggar honom. De sista åren när jag bodde hos honom så slog han inte mig, för att jag lärde mig att parera hans humör. Och det tog otroligt mycket energi. Så den har varit väldigt tuff, den delen.
När är det liksom ni når en punkt där ni inte egentligen alls träffas? Och hur mycket kontakt har ni där under den tiden? För han är ändå vårdnadshavaren.
Det börjar när jag är 17 och ska fylla 18. På min 18-årsdag så kommer jag hem till att han har lämnat en använd kondom i min säng. Och det gör mig helt förstörd. Så jag konfronterar honom med det. Och säger att det var jobbigt och äckligt och så. Och då blir han så arg på mig att han säger att jag inte får bo kvar. Så då flyttade jag hemifrån. Och bodde själv sista året i gymnasiet. Och sen dess har det varit... Vi har haft en relation. Men jag har tagit mer och mer avstånd. Och brytpunkten kom när han anmälde min mamma för ett brott hon inte har begått. Och det gjorde han... Efter att hon, någon månad efter att hon hade förlovat sig med sin kille. Så för mig var det väldigt uppenbart att det var ett sätt för honom att hämnas. Eftersom jag hade sett de tendenserna innan också. Och där kände jag att jag fick nog. Sen hade vi väl en väldigt stel relation. Fram tills när det här kom upp då om de sexuella övergreppen på mina syskon. Och sen dess har jag inte pratat med honom och kommer aldrig mer göra det. Jag har tidigare försökt prata med honom. Men om han känner sig kritiserad bara 1% så blir det liksom omöjligt att kommunicera. Så jag kände att jag inte orkade det, utan jag blockade honom och han märkte inte det på ganska länge.
Han har märkt det nu?
Nu har han märkt det.
Hur vet du att han har gjort det?
Det vet jag för att mina två yngre systrar har också blockat honom. På grund av att de äntligen har vågat berätta om övergreppen. Och i och med det så har min pappa börjat skylla på mig. Att det är jag som har manipulerat mina systrar. Att säga upp kontakten med honom. Vilket jag då har hört från släktingar och vänner som då är frågasatt att det är det så. Så jag vet att han vet om det nu. Innan jag avslutade relationen med honom så hade jag jobbat väldigt hårt med mig själv. Och kommit till en rätt bra plats. Men när den dagen jag såg upp kontakten så var det som att saker bara flöt på. Att jag behövde inte jobba så hårt längre utan jag mådde bara bra. Och jag kände mig glad och fin och bra. Så det har varit alltså underbart. Det har varit jätteskönt att slippa allt det där.
Kan du beskriva rent, alltså känner man det till och med rent fysiskt, den här en lättnad?
Ja. Tidigare hade jag ångestattacker minst varannan vecka. Och det har jag haft sedan jag var kanske 15. Och lärt mig leva med. Men sen jag såg upp kontakten så kanske jag haft sammanlagt en på ett halvår. Och även andra, jag känner mig piggare och så.
Du skrev med att du var självmordsbenägen och ville ta ditt liv. Du beskrev lite om ditt psykiska mående, men det har också varit så. Du var deprimerad, men du har även försökt ta ditt liv.
Inte försökt, men varit väldigt nära. Det var två händelser som inte var kopplade till min pappa, som gav mig posttraumatisk stress. Och då blev jag långtidssjukskriven och hamnade i terapi. Och då började minnena om min pappa och vad han har gjort mot mig komma upp. Och det gjorde att jag hamnade i en så pass djup depression att jag verkligen, verkligen inte ville leva. Men det som gjorde att jag inte tog mitt liv, det var att jag kunde inte lämna min mamma och mina syskon. Jag kände ett ansvar att vi behöver ta oss igenom det här tillsammans.
Och hur har du bearbetat allt det här som du har varit med om?
Jag har gått i terapi. Sammanlagt 2,5 år med samma terapeut. Det var fruktansvärt jobbigt i början. Det gör jätteont att erkänna vad man har låtit sig utsättas för. Och också att behöva inse att ens föräldrar inte älskar en. Har varit jättesmärtsamt. Men efter något år så var det istället en lättnad och ett sätt att bli fri och något som verkligen har räddat mig. Och sen hur vi lever idag. Min mamma är gift med en jättefin kille som jag kallar för min pappa. Han har funnits där genom allt det här och även genom allt hon har blivit utsatt för. Och de bor ute på landet och med mina småsyskon och tufft på ett sätt. Med alla minnen och det sitter ju kvar. Men det har ändå blivit mycket bättre sista tiden.
Tror du att man kan känna den känslan av att det här är min förälder? Eller trots då, det låter ändå på dig som trots att ni inte har den här genetiska kopplingen. Att man faktiskt kan ha en person som man egentligen inte rent genetiskt sett är släkt med. Men du kan verkligen ha samma känsla.
Ja, verkligen. Så har det blivit med honom. Det var inte så i början. Men nu efter flera år så, och man har sett att han, no matter what, finns där. Så har det liksom landat att det är han som är ens förälder.
Har din pappa försökt att kontakta dig?
Ja, han har försökt genom att skicka mail. Och även då genom att sprida de här ryktena om mig. Jag vet att det är en taktik han använder för han har gjort det förut. Han vill ha en reaktion.
De här ryktena, om du tar om dem igen, vad handlar de ryktena om?
Ja, det är att han har sagt till folk att jag är den som har påverkat mina syskon att säga upp kontakten med honom. Att han aldrig har gjort fel utan att det är jag som är knäpp. Han har även gått runt till folk och sagt att jag är manisk och att jag byter personlighet. Och då försökt framställa det som att jag nu har fått för mig att han är dålig. och därför dragit med mig mina syskon i det. Vilket det inte finns någon sanning i överhuvudtaget. Så att, ja, den typen av grejer. Han vill nog ha kontrollen igen. Jag tror att anledningen till att han smutskastar just mig och inte mina systrar är för att han vet att jag inte kommer komma tillbaks. Han har förstått det, tror jag. Och när han inte har kontroll över en person så blir det väldigt farligt, för han vet ju vad han har gjort. Det vet jag att han gör. Och han har råkat erkänna saker när vi har haft konversationer och så. Men aldrig på ett sätt att han tar på sig någon skuld, utan mer som att det råkade hända, typ.
Jag tänker också, om du kan beskriva lite mer terapin och så, om vi går tillbaka till den. Hur tar en terapeut emot en person som i ditt fall har råkat ut för att ha en pappa som är som din pappa? Alltså hur går en sån terapi till? Vad säger de?
Jag har olika upplevelser. Jag började gå i terapi i gymnasiet redan. Och då fick jag höra att det är bara att stå ut tills du flyttar hemifrån. Jag tror att det är för att det inte fanns samma kunskap på den tiden om just den här typen av människor. Men när jag började gå i terapi 2-3 år sedan, så fick jag ett helt annat bemötande, där hon sa att hade jag fått höra det här när du var minderårig, hade du hamnat i fosterhem, du hade inte fått bo kvar där, eller hos din mamma då. Och hon har bemött mig på ett sätt där jag har känt mig förstådd och liksom verkligen fått bra verktyg för att hantera en sån person.
Till andra som det här just lever i, kanske har en förälder som är narcissist eller psykopat eller destruktiv, vad gör man? Vad skulle du säga till andra som kanske sitter i det här?
Tyvärr så går det inte att få dem att förstå. Jag har försökt få min pappa att förstå att han gör fel och försökt få honom att förändras, men det är helt omöjligt. Så det enda man egentligen kan göra, det är att bara se till sig själv. Vad behöver jag för att må bra? Antingen en relation som är väldigt ytlig och där man känner att man har styrkan att ha en ytlig relation. Om det nu är en släkting så. Eller helt enkelt bara klippa. Och det är jättesmärtsamt och det krävs styrka och mod. Men en sån person förtjänar inte att vara i ens liv. Man måste se till sig själv och vad man själv mår bra av.
Hur lever din pappa idag? Tror du han känner någon typ av saknad efter dig och dina syskon? Och vet ni någonting om honom?
Ja, han bor i ett hus och har ett företag. Han har fått nya barn med sin nya fru. Av det man kan se på sociala medier, där det är så jag kan se vad som händer, så är det fortfarande yta. Lägger upp bilder på dyra bilar, dyra båtar. Och jag som känner honom vet ju att det är ett luftslott och en fasad. Och om man saknar oss, det tror jag inte. Jag tror ärligt talat bara att han är orolig för att det här ska komma fram, vad han har gjort. Men jag tror verkligen inte att han saknar oss.
Har ni på något sätt anmält honom? Har det varit kontakt med socialtjänst? Eller hur går man tillväga när ett syskon talar om att ens pappa har våldtagit henne?
Vi har anmält alla tre. Jag har anmält det jag har varit med om och de har varit med om. Och det är en anmälan som pågår just nu. Men det har väckts förundersökning, så han vet om det nu, att han är anmäld. Och vi vet inte vad det kommer bli i slutändan om han blir fälld. Men det var jätteviktigt för oss att anmäla nu när de här grövre sakerna kom fram, just för att skydda våra yngre syskon och även andra.
Hans barn är egentligen då dina halvsyskon.
Mm.
Kan du ibland tänka lite på dem? Alltså hur de kan ha en uppväxt tillsammans med din biologiska pappa?
Ja, jag tänker på dem varje dag. Och det är jättefrustrerande att inte kunna göra mer. Man vill ju bara åka dit och rädda dem. Men det är så otroligt komplext med den här typen av person. Så jag hade liksom, mitt enda val var egentligen att bara klippa. Och nu hoppas att socialen och polisen gör sitt. Men ja, jag tänker på dem varje dag och jag hoppas verkligen att de får en bättre uppväxt än vad jag fick.
Är det någonting annat du känner att du skulle vilja just tala om och lyfta kring just det här att växa upp med en förälder som är psykopat, narcissist? Alltså, tror du att det är vanligt och tror du att det pratas mindre om just sådana saker? Och vad kan det i så fall bero på?
Jag tror att det är vanligare än vad man tror. Det finns ju också olika grader av till exempel en narcissist. Så jag tror att det är vanligt att det sätter spår i många. Det man behöver göra är väl att våga tro på barn. Att en fasad och en yta är inte sanningen nödvändigtvis. Och även se signaler. När mina föräldrar skilde sig så, eftersom att min pappa inte tvättade mina kläder och inte så åt mig att duscha, så gick jag från att vara välvårdad till att alltid lukta svett, alltid flottigt hår. Och jag fick även problem med att jag hade svårt att hålla tätt. Så jag var ju inte fräsch alls. Och det var ingen lärare som frågade hur det kommer sig, eller ingen kompisföräldrar som frågade heller. Det var mer att folk kunde skratta åt mig. Men det var ingen som frågade vad har hänt. Att om ett barn går från att vara fräsch till att börja lukta, eller liksom, ja, men sådana drastiska förändringar, att våga fråga. Och sen det allra viktigaste tycker jag är att ta bort det här, det är inte min sak. När folk, man tänker att det är dens familjen angelägenhet att faktiskt steppa in och fråga hur mår du, och det är jätteviktigt. Det kan vara liksom helt avgörande.
Det är någonting du ändå har saknat från din omgivning.
Ja, helt och hållet. Mm. Jag har inte blivit tagen på allvar förrän det här året när mina systrar också berättade. För då var det svårt att förneka. Men fram tills nu har jag stått helt ensam i min upplevelse av min pappa. Till alla som lever i en sån typ av relation, oavsett vad det är för relation, det går att komma ut. Och acceptans, att det är skit att jag har behövt gå igenom det här. Verkligen. Men att inte hamna i bitterhet, utan att acceptera det och faktiskt bygga upp sitt liv på nytt. Det är jättevärt det. Och jag är jätteglad idag.
Mikael Larsen, du är relationsexpert och nu har vi lyssnat på Elisabeths berättelse. Vad skulle du vilja säga först om det här du har hört?
Jag är ju pappa till två flickor. Vi är vuxna nu. Att slå sin dotters huvud in i en stenvägg som han gör när hon inte vill vara med på en familjebild. Det finns ett par personligheter som kan göra det. Psykopater, i vissa fall narcissister, men med ett omättligt mycket aggression på sitt känslokonto. Förfärligt och höra på detta. Hur han skyller till exempel efter skilsmässan på sin dotter för att inte han får det funka med i sina nya förhållanden. Att skuldbelägga henne, manipulera, sexuella övergrepp. Där han berättar om sina sexuella fantasier för sin dotter. Alltså det är ett, som de flesta förstår, ett väldigt, väldigt sjukt beteende. Det är inget som ett barn ska höra vad föräldrarna har för sexuella preferens, fantasier etc. Absolut inte.
Och han utsätter ju som sagt både henne för sexuella trakasserier, psykisk misshandel, försummelse, och han våldtar också de yngre syskonen. Är den här pappan en psykopat?
Jag kan inte definiera att det skulle kunna vara någonting annat när man förgriper sig på sina barn eller på andra barn överhuvudtaget.
Jag tänker också på just det här med försummelse, för det här är också någonting som är återkommande i flera historier. Men just att utsätta någon för försummelse.
Försummelse, Emelie, säger till ditt barn, särskilt ditt barn och även till din partner, att du är värdelös. Du betyder ingenting för mig. Allt annat i mitt liv är viktiga, men du är totalt oviktig. Försummelse kommunicerar någonting väldigt starkt och kränkande mot en ung människa, och även mot en vuxen såklart.
Och han matar ju på just att Elisabeth är problemet, att hon aldrig kommer att träffa någon. Han bryter ju ner henne, som sagt, psykiskt som hon berättar, men även är fysiskt aggressiv. Och hon berättar ju också om den här just svarta blicken. En förälder som gör så här, vad säger du om det?
Att det är en väldigt sjuk förälder, en väldigt sjuk människa som samhället borde skydda sig från.
Och när Elisabeth och hennes syskon säger upp kontakten med honom efter att Elisabeth får veta om de här våldtäkterna på syskonen, och då vrider pappan det här att det är Elisabeth som har manipulerat sina syskon att bryta kontakten. Mm. Det här visar på att han är otroligt manipulativ.
Ja, visst är det. Han ska ju gömma undan spåren efter detta.
Men vad ska man göra som barn om man utsätts för en våldtäkt eller sexuella övergrepp av sin förälder?
Det som jag ofta hör när jag pratar med klienter och i andra sammanhang jag hör om, det är att föräldrar ofta försöker manipulera ut syskonskaran mot varandra för att splittra, så inte de ska kunna, för splittrade människor så kan de inte skydda varandra och hjälpa varandra. Så det är förövaren försöker alltid splittra syskon. Så att det starkaste vapnet i ett sånt här läge, det är att på alla sätt det bara går att hålla ihop med sina syskon och söka sin hjälp utifrån. Jag påstår inte att det på något sätt skulle vara enkelt, men det är bra att tänka på det.
Tror du att omgivningen, alltså i det här fallet till exempel lärare på skolan och så, kan bli bättre på att fånga upp om ett barn mår dåligt? För att Elisabeth berättade att det var ju ingen som uppmärksammade just hur hon försummades, med att hon inte var duschad, hon var inte kammad. Men hon förändrades ju väldigt drastiskt, och hon säger att det var ingen som reagerade på det här.
Jag tror det är ett par olika element. Det finns många i skolans sociala myndigheters värld som har en fantastisk utbildning och empati och medkänsla. Men tyvärr så finns det för lite kunskap i det jag kallar för psykologisk ondska. Narcissism, psykopati och annat. Det finns någon bild av att, ja, men, som vi har lyssnat på här, att de som har varit utsatta för övergrepp, särskilt i vuxen ålder, de skärmas inledningsvis, så de känner inte personen. Och det är samma sak. Myndighetspersoner är också människor. De i skolan är människor, lärare, kuratorer, psykologer. De ser ju inte heller, de skärmas också. Och det här är ju en pappa som på ytan har koll på läget, så att säga, och säkert beundrar dem, tyckte av många. I alla fall de som inte känner honom på nära håll.
Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 3 i säsong 4 där Louise berättar om sin pappa som utsatte henne för sexuella övergrepp och våld. I nästa avsnitt möter vi Pernilla som berättar om en bedragare som hon träffade och som också levde dubbelliv och lurade henne på stora summor pengar. Alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Podplay.